Amen. Är jag med? Hallå. Har jag inte sett på mig? Jo. Hej. Hörs du nu? Vad trevligt. Hej allihopa. Vad kul att se er igen. Det är så roligt att få predika tillsammans med er. Jag tycker den här veckan har varit otroligt bra. Jag har haft en fantastisk vecka. Ibland är det kul att vara pastor när man får höra vad Gud gör i sin församling. Och det här har varit en sån vecka som jag hoppas ska bli det normala för oss när vi får flyga. Jag predikade om örnvingarna förra veckan, att få sväva tillsammans med Gud på nya höjder. I söndags så var det en tjej som fick ta emot helig ande och tala i tungor för första gången. En annan tjej bestämde sig för att hon ville låta döpa sig i söndags på gudstjänsten. På alfakursen i torsdags var det ytterligare en som bestämde sig för att låta döpa sig och gå med i församlingen. Och i fredags på Big Slam, som är en stor ekumenisk ungdomsgudstjänst, så var det två killar som brukar gå på fisk här som blev frälsta och fick ta emot Jesus för första gången. Gud är god! Ja. Jag tycker det är en skön vecka och jag tycker det är så här, wow, så här borde det vara hela tiden. Att vi får höra vittnesbörd om vad Gud gör. Och jag utmanade er förra veckan, kommer ni ihåg det? Om att göra någonting annorlunda den här veckan för att istället våga någonting för Gud. Och göra någonting annorlunda. Och så sa jag, nästa vecka så kommer vi ha en stund där man kan få komma upp och berätta om det. Om du upplevt att du har fått vara med och göra någonting eller att Gud har gjort något i ditt liv. Eller du har vågat ta ett steg kanske som du inte har gjort förut. Så nu är det dags för det. Är det någon som är modig och vill komma upp och berätta någonting? Va? David? Nej. Varför? Okay. Bra, Annika.
Jag vet inte hur modigt det var, men det var i alla fall när vi hade jag var ensam på den lilla kvinnogruppen när vi undervisade i svenska, och så var det två nya kvinnor som jag aldrig träffat förut som kom. Och, ja, men i alla fall på slutet så pratade vi om hur trevligt det var med kalas och ja, vi hade varit på ett födelsedagskalas där på Restagård på söndagen och så. Och då så sa jag, men ni kan få komma till kyrkan, jag tror ingen av dem har varit, nej ingen har varit här. På när det är den här konserten på Big Band. Ja. Och vi kan nog skjutsa om ni talar om några som vill komma, sa jag då. Och då säger min kontaktperson genast, nej men vi blir så många så vi tar bussen, förstår du. Så det var bara trevligt. Och så tänkte jag så här, ja men då utmanar jag er att bjuda in några fler som vill komma och lyssna. Och jag sa, det blir gospelmusik och allt sånt där, sa jag. För att de skulle säkert förstå att det var vad det gällde.
Det är bra. Modigt. Jättebra. Någon mer? Inte alla på en gång. Kom igen. Yes.
En sån där liten vardagsgrej på söndag. På halva vägen upp hit så mötte jag en gubbe som kom och gick med sin hund som jag ser då och då. Och jag såg honom här rätt ofta i Salemkyrkan förr, men det var länge sedan. Och jag kände nu. Det var länge sedan jag såg dig i kyrkan. Välkommen, du är alltid välkommen. Jag såg allt er i tv, sa han. Du var inte där. Det är många vargebor som har sagt så. Vi var inte här just den söndagen. Men jag blev så glad för att jag kände Herren gav mig. Jag kände längtan, jag vill säga något. Men så många gånger så går man bara vidare och pratar om väder och vind. Men jag gick liksom ut i tro och bara säga det jag ville ha sagt först. Och jag kände med samma frimodighet och med sig stor lön. Jag blev så välsignad själv.
Tack Håkan, gött. Ja, underbart. Ja, men det är bra. Små enkla vardagsgrejer där vi får flyga lite. Är det någon mer som vill dela något? Så får ni tala nu eller tio för evigt. Kom igen Ernst.
Jo då, vi var i veckan och i onsdags till Sahlgrenska, och jag talade med min läkare då där på onkologen, och när hon hade gått igenom det som det hade utlåtandet ifrån datortomografin, så, och det var ju inte så positivt att höra allt som är på gång i min kropp, så sa jag till henne, jag tänkte, hur ska jag kunna vittna för den här? Jag måste få vittna för henne på något sätt. Så sa jag, men vi har vår förtröstan i Gud. Ja, det var bra det, sa hon.
Det är bra. Du är ett levande vittnesbörd, Ernst. Mitt i allt som händer dig så bara kör du på. Lotta.
Jag är livrädd.
Ja. Så.
Hej.
Slappna av.
Jag tittade.
Ja. Hela ändå.
Ja, jag skulle kunna prata en liten stund om detta, men jag försöker göra det lite kort. Min vän, min bästis, förutom Jesus, är Hedvig Andersson, 88 år, blir 89 år den 11 april. Har tagit emot Jesus. Jag har känt henne i 10 år, och hela hennes liv har hon pratat om mot. Och på måndag, för att fatta mig kort, ska jag köpa Budapest, åka till Uddevalla lasarett, och vi ska fika med våran vän. Så vi är 3 som ska äta Budapest. Lite kort. Halleluja.
Vad sa du? Hade hon tagit emot Jesus? Eller? Ja, det var det du sa. Jag uppfattar inte helt. Vad underbart. Fantastiskt. Vilket 89 år. Ja, men då är det dags. Nej, det är aldrig för sent. Absolut inte. Bra. Har vi något mer? Det här är roligt tycker jag. Jag behöver inte predika om ni har saker att säga. Är det någon som vet om det här är nytt eller gammalt vatten? Underbart. Här kan man lita på mötesledaren. Eller vem det var. Ja, men bra, vi stannar där då. Men Gud håller på att göra saker. Och jag vill bara, det är gott att lyfta upp det här så vi hör emellan oss vad som händer och vad Gud gör. Örnevingar, som sagt. Nu ska vi se om den här funkar idag. Där har vi inga örnar utan 2 korpar. Utanför Towern i London så sitter det korpar, ett antal. Det finns en sägen nämligen om att om korparna skulle lämna Towern, då kommer England att falla. Det är så myten säger. Och för att liksom gardera sig mot det här så har man vingklippt en del av de här fåglarna så att de inte kan flyga därifrån. Utan de måste gå runt där på Towern. Det är ju en taktik om man vill. Ursäkta, min telefon hänger sig. Jag försöker styra med den. Jo, det funkar. Och den här predikan, den riktar sig främst till dig som ibland känner dig vinklippt. Som känner att ja, jag vill vara en örn, men jag känner att jag är många gånger eller har blivit en korp. Och det kan kännas som ett fängelse. Towern är ju ett fängelse. Ibland kan det kännas så, som att vi sitter fast och vi kommer inte vidare. Men först vill jag bara nämna ett ord från första kungaboken 17:5-6. Det handlar om Elia. Ja, du får trycka fram, Kylie. Jag verkar inte kunna det. Där har vi det. Det står så här: Elia gjorde som Herren hade sagt. Han gick till Kerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och kväll, och han drack ur bäcken. Jag vill bara ha det som utgångspunkt för den här prediken. Elia var på ett ställe, liksom han fick fly dit ut till en bäck och sitta liksom ute i ödemarken. Det var inte där Guds liksom slutgiltiga plan var för honom, att han skulle i hela sitt liv vara där fast vid en bäck. Men trots att han var där under en period så kom ändå korparna och betjänade honom. Gud gav honom mat både morgon och kväll, och han fick dricka ur bäcken. Och det vill jag säga till dig, var du än befinner dig i livet och hur du än upplever din situation, så är Gud där. Gud ger dig mat, Gud ger dig det du behöver. Han använder till och med korparna liksom för att ge det vi behöver. Så han var gömd, men han var inte glömd. Och precis så kan det vara för oss också. Men han var gömd där och han var inte i sitt rätta element. Han var vinklippt. Men Guds tanke för honom och för oss, det var ju att få flyga. Att få flyga som en örn. Kan du ta nästa bild, Kyle? Jag tror vi har örnen där igen. Precis. Det är det här som är, vi är skapta för. Att vara örnar. Och förra veckan så pratade jag om att kasta sig ut. Att våga. Att lockas, låta sig lockas ut ur boet. Som en örnunge från sina föräldrar. Och jag kommer fortsätta på att slå på den spiken. För jag tror att det handlar om det. Om att våga. Om att lita på Guds löften. Den som litar på Herren får nya vingar som en örn. Står det i Jesaja 40. Att veta vilka vi är i honom. Att vi är förlåtna. Att vi är rättfärdiga genom vad han har gjort. Att vi får bli Guds barn på grund av Jesus Kristus. Om vi inte vet det. Om vi inte vet sanningarna om oss själva. Och sanningarna om vem Gud är. Att han är trofast och rättfärdig och alltid god. Då kommer den här världens sätt att tänka. Att vingklippa oss till slut. Och föra oss ner. Och vi blir som kraxande korpar utanför towern. Men frågan för idag är, varför blir vi vinklippta? Vi kan ta nästa bild. I Jesaja 40 och 30 som föregår det här som vi nyss sa, så står det: unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla. Vad är det som orsakar att vi snavar och faller? Att vi faller, att vi blir vinklippta på olika sätt? Jag skulle vilja lyfta fram tre saker och sen visa hur Jesus bemöter dem på lite olika sätt längre fram. Det första, Kyle, nu får du vara med, är uppgivenhet. Att man känner sig missförstådd kanske, att man känner man vill så mycket men man misslyckas. Man kanske har blottat sig någon gång för Gud eller för andra människor, liksom att nu satsar jag allt och så gick det inte, eller folk lyssnade inte på mig, eller de förstod inte vad jag ville eller vad jag tänkte eller vad jag trodde var Guds vilja i det här. Det gör ont när man har öppnat sig och blottat sig och så landar det inte, och det är någonting som skär in, och det kan bli en uppgivenhet i det, att man tänker nej, jag orkar inte mer, varför ska jag satsa, varför ska jag flyga när det ändå inte funkar liksom. Den andra saken, det är oförlåtelse. Att man kanske har saker ouppklarade med andra människor. Eller synd i sitt eget liv som för en bort från sin kallelse. Om vi är kallade att flyga så är synd någonting. Så det blir som en liksom sörja liksom, som lägger sig på vingarna. Som bara trycker ner dem. Och gör att vi inte kan gå vidare. Och om vi har det i vårt liv, oförlåtelse. Gentemot Gud eller gentemot andra människor. Ouppklarade saker. Liksom, det kan hindra oss från att flyga. Det kan göra att vi känner oss vingklippta. Och det sista, det är tvivel. Att vi har stött på saker och händelser som fått vår tro att svikta. Vi kanske hade jättestor tro och bara, ja, jag litar på Gud i allt. Och så händer någonting. Det kan vara olika saker som naggar det där i kanten eller bara slår bort det helt ibland. Att det känns som att hur ska jag kunna tro att Gud är god när det här har hänt i mitt liv? Hur ska jag kunna tro att jag kan bli använd av Gud? Hur ska jag kunna tro att det här verkligen håller? Och när man tvivlar på att löftena håller, då är det svårt. Det är klart att man inte vågar flyga då. Och de här tre sakerna, uppgivenhet, oförlåtelse och tvivel, det tror jag är saker som gör oss vinklippta. När vi utsätts för det här, hur ska vi våga satsa en gång till? Tänk om det inte bär. Jag vill bara viska en gång till. Om vi litar på Herren så får vi nya vingar som örnen. Vi får ny kraft. Jag sa förra veckan att hela de här två predikningarna, de baserar sig på en bild jag fick under bönen en tisdag här för några veckor sedan. Det är ofta så, när vi ber tillsammans, så är det för mig i alla fall, då talar Gud. Då hör jag Gud tala. Jag fick en tydlig bild av att vi sträckte ut våra vingar så här och så kom Guds vind och vi fick flyga upp till nya höjder, liksom, sväva tillsammans med Gud. Men sen fortsatte bilden och då såg jag att det var några örnar som inte vågade eller kunde eller orkade liksom fälla ut sina vingar. Kraften fanns inte där. Det var uppgivenhet, det var oförlåtelse och det var tvivel som spelade in. Och då såg jag hur någon ställde sig bakom den här personen och drog upp, hjälpte till att hålla ut vingarna. Gud kallar oss att hjälpa varandra. I Jesaja 41-2, i början på det här kapitlet som allt det här baserar sig på, så står det så här: Trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. Vi ska tala tröst och uppmuntran. Att ge nytt mod. Och det är skillnad på det, att trösta och ge nytt mod. Det är något annat än att bara bekräfta någon i sin liksom svaghet. För jag tror inte att Guds tanke är aldrig att vi ska vara kvar där. Gud vill föra oss bort ifrån det vingklippta. Liksom. Han vill hela, han vill upprätta och han vill föra oss ut ur det. Det är att få tröst och att få nytt mod på kristet vis. Vi ska inte fastna i identiteten av att vara den som inte vågar, den som inte kan, den som misslyckades, den som inte orkade, den som du kan fylla i vad som passar. Vi ska inte fastna i den identiteten, utan vi måste hela tiden se att men Gud vill ge mig tro, han vill föra mig vidare. Och för att få tillbaka tilliten till Guds löften så vill jag lyfta fram två saker. Det första, det är avskildhet med Gud. Vad har vi för bild nu? Hur ser nästa bild ut? Där ja. Och hur ser nästa ut igen? Ja, gå tillbaka ändå. Tack. Berget här. Örnens styrka är ju att den kan sväva på väldigt höga höjder. Den kan flyga fram liksom. Och jag tror Gud kallar oss uppåt. Det här är liksom ett bildspråk, men liksom, det hjälper oss att tänka nere. Så säger vi liksom när vi pratar, jag känner mig nere, då är det inte bra liksom. Men där uppe, där är det gott. Där mår vi bättre. Och jag tror att på höjderna så får man perspektiv på ett annat sätt. Eller jag tror, jag vet det. Så är det för mig. Jag har många gånger gjort det själv. Jag har gått upp på berget här många gånger när det har varit tungt och sådär. Och så, det är som att skallen rensas och så får man titta ut över vargen uppifrån. Liksom. Det blir en annan sak. Det blir ett annat perspektiv. Och Bibeln talar jättemycket om höjder, om berg. Det är ofta på berg som viktiga saker händer. Har ni tänkt på det? När Mose får ta emot lagen ifrån Gud, då sker det på Sinai berg. På berget Karmel gör Elia upp med Baals profeterna. Den här stora liksom uppgörelsen med det ogudaktiga. Jesus själv drog sig ofta upp på höjderna på bergen för att be eller för att undervisa. Bergspredikan är ju ett välkänt ställe i Bibeln. På förklaringsberget får Petrus och Johannes se Jesus förvandlas. De får se vem Jesus verkligen är. Och slutligen så dör Jesus på Golgata, som är kanske inte ett berg men en liten kulle åtminstone. Det är en höjd, det är någonting upphöjt. Och när man inte vågar flyga och kasta sig ut så kan man börja med att gå upp på berget. Det kan vi göra. Det kan man alltid göra. Söka sig närmare himlen. Ta tid med Gud. Avskildhet. Sök din tröst hos Gud. Stärk dig i Herren. Alltså ta tiden med Gud. Skala bort andra saker. Gå bort ifrån det som stör. Upp någonstans där Gud får tala till dig. Där distraktionen inte är så stark. Skala bort intrycken så att Gud får tala till dig. Upp på berget, ut i öknen. Vart du behöver gå liksom, för att få komma närmare. Och ibland har man inte möjlighet till det. Ibland är det så fullt upp i vardagen. Men ta tid i din vardag då, där du faktiskt bestämmer dig för att koppla bort. Som du sa i inledningen, det är mycket man inte måste göra. Det är faktiskt det. Även om jag är själv sån, jag tror att jag måste göra det mesta hela tiden. Men ibland, bara lägg dig bekvämt. Sätt på lovsångsmusik kanske. Och låt Gud tala till dig. Så gjorde jag igår kväll. Jag kom hem efter, vi hade haft en samling här. Det blev ganska sent och jag hade mycket kvar att förbereda på prediken. Då gick jag bara in och la mig på mattan i vardagsrummet. Bad Linda kom in och tände, jag sa släck lampan. Så fick hon släcka igen. Så bara låg jag där en liten stund. Bara några minuter, men bara sa Gud, kom och rör vid mig. Kom och tala till mig. Vi behöver de där stunderna i avskildhet med Gud. För att han ska kunna fylla på, för att han ska kunna tala. För det andra, nu kan du ta nästa bild. Det är att få hjälp. Och det var ju precis det jag såg i den här bilden. Hur vi ställde oss bredvid varandra eller bakom varandra och hjälpte varandra att hålla ut. Det finns ett ord som återkommer ofta i Bibeln som är varandra. För det finns en fara med att söka sig upp på berget i ensamhet. Man kan fastna i det också, man kan bli ensam. Man kan hamna i ett utanförskap eller någonting där det bara är jag liksom, på något sätt. Men Bibeln talar gång på gång om ordet varandra. Det är därför församlingen finns till. En av anledningarna till att församlingen finns till. Jesus säger till exempel så här i Johannes 15 och 17. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och i Romarbrevet 12 och 10. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Och i Galaterbrevet 6 och 2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Hör ni hur varandra återkommer hela tiden? Varandra. Och det är ett vackert ord. Det är ett moget ord, ett vuxet ord i den kristna tron. För när man förstår innebörden av det, då tror jag man har kommit ganska långt. Det handlar inte bara om andra, utan i varandra så inkluderas även jag själv. Det är jag och andra. Och det är ett ord av beroende faktiskt. För att växa som kristen, det är att växa i beroende, inte i oberoende faktiskt. Att växa i att vara beroende av andra. I övrigt kanske i den här världen så säger man att ja, men ju mer oberoende du kan bli, ju mognare är du. Liksom. Men egentligen är det tvärtom i kristen tro. Ju mer beroende jag kan vara av andra, ett ömsesidigt liksom, underordnande egentligen. Och Bibeln talar om det gång på gång i äktenskapet, liksom, i relationen. Att man underordnar sig varandra. Mannen underordnar sig kvinnan och kvinnan underordnar sig mannen. Man älskar varandra i ett underordnande. Liksom. Och i församlingen. Att bära varandras bördor. Jag läste en bit ur Martin Luther, den gamle reformatorn. Han har skrivit en stor kommentar till Galaterbrevet. Och när han kommenterar över den här texten, att bära varandras bördor, så säger han att det handlar om att bära varandras kött. Och det är också ett svårt begrepp kanske, man inte insatt så mycket i Bibeln. Det talas om ande och kött som det som är liksom av Gud och det som är det fallna, det syndiga, det smutsiga i oss. Liksom. Och köttet är ju det som inte är trevligt i vår karaktär. När vi är elaka, när vi förstör, när vi baktalar folk, när vi allt sånt. Och Martin Luther menar att ja, men det här handlar om det, att bära varandras bördor. Det handlar om att kunna bära varandras kött. Att stå ut med mina syskons svagheter. Att de inte är perfekta, precis som inte jag är perfekt. Att de omkring mig i församlingen och runt om, de gör saker som är fel, som är jobbiga, som är kött. Men om vi bär varandras bördor, då kan jag stå ut med det. Då kan jag älska den personen ändå. Och det kräver mognad. Det är därför det här är ett moget ord, varandra. För det handlar inte om att bara älska dem som det funkar för. Liksom. Utan det handlar om att kunna ställa sig bakom eller bredvid den som ibland stinker av kött. Som är jobbig att vara nära för att det är så mycket som inte funkar. Och ändå, liksom, jag hjälper dig. Kan vi flyga tillsammans? Kan vi göra någonting för att vi ska få komma framåt och växa båda två? Tillsammans med Gud. Inte bara jag på bekostnad av dig, utan vi tillsammans. Kan vi växa? Kan vi få våra vingar att bära? Och för att nå dit så en sak som jag tror att Gud utmanar oss i framåt är mentorskap. Det är något jag har känt Gud tala till under en period här. Att ha någon som man kan ty sig till. Som man kan ställa alla frågor till och som man kan bli utmanad av. Och som kan hjälpa en att breda ut vingarna. Jesus var expert på det här. Efter hans död så var ju lärjungarna i en otrolig troskris. Om man har lagt liksom allt på att följa någon. De gjorde ju bokstavligt talat det. Jesus kom när de var ute och fiska eller satt utanför tullhuset och de hade olika yrken. Så där. Kommer Jesus förbi och säger följ mig. De släpper det de håller på med och följer honom. Och så 3 år av sitt liv lägger de på att följa den här mannen. Ger allt verkligen. Offrar oerhört mycket. Och så dör han. Han hade visserligen talat om det, men i det ögonblicket, ni vet hur det är när någon dör. Det blir en chock, det blir en sorg, det blir en smärta. Och de står där handfallna. Och deras tro blir såklart oerhört rubbad. Vad hände liksom? Allt det som vi hade lagt våra liv i. Vi hade gett allt till den här mannen liksom. Vi trodde på honom, vi trodde det var Gud. Nu är han död. Och han var ju borta från dem. I 3 dagar så var han borta. Det blir en oerhörd kris såklart. Snacka om att få brutna vingar. Det var inte bara en period som var över utan själva upphovsmannen till deras tro var borta. Och så kommer berättelse efter berättelse hur Jesus upprättar det. Hur han liksom ställer sig bakom, tar deras vingar och reser ut dem igen. Som en mentor. Jag tänker på Emmausvandrarna. Det var några lärjungar som de gick bort ifrån Jerusalem. Tillbaka hem liksom, för de var uppgivna. Det blev inget med det här som vi trodde var någonting. Liksom. Vi trodde att vi hade hittat meningen med livet. Men det blev inget. Våra drömmar är krossade. Och så står det hur Jesus kommer. Utan att liksom visa sig. De känner inte igen honom. Men han går med dem. Och så förklarar han för dem. Han berättar för dem. Han lägger ut för dem texterna. I gamla testamentet. Profetiorna. Och han förklarar och berättar. Och så sitter de ner tillsammans. Och så bryter de brödet tillsammans. Och då ser de vem det är. Och jag älskar den berättelsen. Det blir så tydligt. Vi ska fira nattvard om en stund här. Vi får bryta brödet och se vem Jesus verkligen är. Och då öppnas deras ögon och de säger brann inte våra hjärtan när han talade till oss. Petrus som har förnekat Jesus som har varit den som, liksom, ni vet hur han är. Han går upp och ner så här. Och han säger liksom, jag ska aldrig svika dig. Och så bara sviker honom 3 gånger och bara, nej jag känner inte den mannen. Och sen dör Jesus. Och han är kvar i det. Det var det sista han liksom gjorde. Han svek Jesus. Oförlåtelse. Han behöver upprättelse. Och så på stranden så kommer en ny sån här vacker scen att utspela sig. Där Jesus står på stranden, grillar fisk, bjuder och så sitter han ner och har ett samtal med Petrus. Och han får 3 gånger säga till Jesus, jag älskar dig, du vet att jag har dig kär. Precis det som han behövde få säga till Jesus. Och Jesus hjälper honom fram till det. Han tar hans vingar och reser ut dem på nytt. Och sen vet vi, Petrus får med och föra hela världen till tro, mer eller mindre. På grund av att han får sina vingar upprättade igen. Thomas, en av lärjungarna, han får höra om det här, att Jesus har uppstått. Men han är så många av oss. Jag kan inte tro att det är sant. Hur ska jag kunna tro att någon har uppstått från döden? Det sker liksom inte. Inte förrän jag får sticka fingrarna i hans sår liksom, så kommer jag tro det. Och då kommer Jesus. Och han sträcker fram sina händer och han säger, stick dina fingrar här. Och i min sida, det är jag lever. Han får bli upprättad. Han får sina vingar utsträckta igen. Jesus möter honom i hans tvivel. Och det här möter precis de här sakerna som jag sa tidigare. Emmausvandrarna, de var uppgivna. Vi hade satsat allt, vi hade gett allt. Vi hade öppnat, blottat våra hjärtan. Det höll inte. Våra drömmar blev krossade. Jesus kommer och ger dem nytt hopp. Petrus, han levde i oförlåtelse. Det var något som var ouppklarat liksom, mellan honom och Jesus. Och Jesus kommer och bekräftar och helar och upprättar honom. Och Thomas hade tvivel. Kan det verkligen vara sant? Kan det här hålla? Är det på riktigt? Är det så bra som det låter? Och Jesus kommer och hela det. Jag har uppmanat alla i församlingsrådet, som vår ledning heter här i församlingen, att skaffa sig varsin mentor. Att ha en person som de tyr sig till, som de kan få hjälp av. Och jag tror att alla nästan nu har fått varsin mentor också. Och jag tror att det är bra, vi vill gå före där som ledarskap. Men jag tror att det är gott för oss alla. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Fråga någon äldre kristen, eller någon, det behöver inte vara en äldre heller, men någon annan som du kan få gå tillsammans med. Och säg det, kan inte vi ses någon gång ibland? Kanske varannan vecka, eller en gång i månaden, eller vad det kan vara. Och så får vi liksom bara prata med varandra om hur det går, hur vi mår. Och så får vi hjälpa varandra och breda ut vingarna. För vi behöver det, vi klarar oss inte själva. Det står om Mose i andra Mosebok 17. När han ska be, han står med uppsträckta armar för att be att ett slag ska segra. Liksom. Att Israel ska ha framgång. Men han blir trött, armarna faller ner. Och då kommer Aaron och Hur, som är två av hans liksom, närmsta. Och så tar de tag i armarna på dem. Bara, lyfter upp dem igen och står där och håller i hans händer. Det här är också en bild tycker jag på. Vi behöver folk omkring oss som hjälper oss. Och vi behöver kanske vara de där, Hur och Aaron ibland. Du kanske ser någon där du behöver stötta upp liksom och säga jag kan stå med dig. Och vi måste våga säga de sakerna till varandra. För det här är inget som sker av sig själv. Det är inget som bara händer, utan man måste fråga någon. Vill du bli min mentor? Och man måste kunna säga till folk. Jag skulle vilja gå vid din sida om du vill det. Jag skulle kunna hjälpa dig och växa. Och vi är jätterädda att ställa de frågorna, eller hur? Eller hur? Vi är ju det ofta. Men jag ger er tillåtelse nu att ställa de frågorna till varandra. En annan sak som jag tror är väldigt bra är något som heter riktad förbön. Ibland behöver vi få hjälp av någon annan att reda ut saker i vårt inre. Vi har någonting i den här församlingen som kallas för riktad förbön. Och det handlar om att gå på djupet med saker i våra liv. De där spärrarna som vi aldrig kommer över. Det där som gör att vi inte vågar flyga kanske. Saker som har hänt när vi var små. Eller som har hänt mer nyligen. Men där man får sitta med en annan person som egentligen bara ställer frågor till mig. Tänk på det här. Hur känns det? Vad får du för minnen? Vad får du för bilder kopplade till den känslan? Och så guidas man tillbaka till roten av det här problemet. Och så bjuder man in Jesus. Jesus, kom. Kom och hela. Vi har en bönelåda där ute som jag vill slå ett slag för. Där kan du lägga i, dels om du bara har ett böneämne som vi tog upp några idag. Om det är något som du vill att vi ber för. Men också om du vill ha riktad förbön. Då finns det en speciell lapp för det. Du kan fylla i namn, e-postadress, telefonnummer. Och så tar vi kontakt med dig och förmedlar det. Det är Thomas Axelli som håller i den här verksamheten. Men det finns flera andra som är med och är jätteduktiga. Kanonbra sätt att få ta tag i de där sakerna på insidan. Det finns också en lapp där det står vittnesbörd som man kan fylla i om det är något som Gud har gjort i ditt liv som vi kan få vittna om, som vi kan berätta om. För det stärker oss i tron. Det finns förbön här på gudstjänsten. Det är också ett sätt att liksom leva varandra livet. Det finns själavård, att få sitta och prata med någon. Du kan säga till mig så kan du få sitta med mig eller med någon annan och samtala och be tillsammans. Om vi fortsätter Jesaja 40, jag ska gå in för landning här nu. Gibril, du kan komma upp förresten. Så står det ifrån vers 3 Jesaja 40. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländlig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Wow. Då vill jag vara med, kan jag säga. Få se Herrens härlighet. Det är gott. Om du inte förstår ordet härlighet, det betyder du ska få se hur grym Gud är. Liksom. Hur fantastisk han är. Hur underbar han är på alla sätt. Och då vill jag ha utsträckta vingar. Då vill jag kunna vara med. Jag vill veta vem Jesus är. Och vem jag är i Jesus. Att jag är förlåten. Att jag är upprättad. Att jag är Guds barn. Och jag vill säga det till er också. särskilt dig som känner dig som en vinklippt korp många gånger. Det är inte slutdestinationen för dig. Gud vill hela dig. Han vill ge dig nya vingar som en örn så du kan få med och flyga. Och vi ska gå in i en stund av nattvard här nu. Där vi ska få dela bröd och vin tillsammans. Jesu död och uppståndelse. Och när vi tar emot det så är det att ta emot Jesus. Det är att ta emot hans liv. Vi ska få lyssna på en sång först. Vad sa du? Vi kör så. Okej, vi ska sjunga en sång tillsammans. Ännu bättre. Tillsammans. Det är bra. Men jag vill be en bön först. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är här. Och jag tackar dig för att du har stora planer för oss. Mycket större än vad vi vågar tro eller vågar drömma. Men jag ber att vi ska få lite mer känsla för vad det är du kallar oss in i, Gud. Lite större hopp, Herre. Och jag vill be speciellt för dem som känner sig vinklippta idag. Som känner att, hur ska jag våga, hur ska jag orka, hur ska jag kunna flyga på nytt. Jag ber att du talar mod och hopp. Jag ber att du talar liv in i oss, Jesus. Kom nu. Låt det här bli en stund nu där du får röra vid oss, Gud. Låt ditt ord ha verkan, Herre. Låt din ande verka ibland oss. Och låt oss vara öppna för vad du vill göra i våra hjärtan. Jag ber om det, far. Och i Jesu namn så förbjuder jag alla röster som just nu vill tala otro in i oss. Som vill säga att nej, det där är inte sant. Det finns ingen ny chans. Det går inte för dig. Jag förbjuder de rösterna att tala just nu i Jesu namn. Och så be om att du får tala istället, Herre. Profetiska ord ifrån himmelen som talar liv in i oss. Som bygger upp oss, som upprättar oss, som helar oss. Som enar oss. I Jesu Kristi namn. Amen.